Anna, onna, anna, 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 onna, anna, anna, anna,
Hej mamma!
Hallå Anna!
Välkomna till avsnitt 11.
Av Gutenberg Girls podcast.
Ja, denna
Denna.
fantastiska podd faktiskt, får man säga själv.
Vi har ju väldigt roligt.
Vi har otroligt roligt.
Ja, och det är såklart vi tycker att det är roligt att prata och sådär.
Det här avsnittet har vi laddat för enormt eftersom vi ska prata om Alice i Underlandet idag.
Ja, och det är för att det här avsnittet kommer ut 2 dagar efter internationella hattdagen.
Just det.
Så vi associerar då till Mad Hatter och som är
Precis.
en del av Alice i Underlandet. Och så. Men det här är
Ja.
ju en bok som många har läst eller har någon typ av hum om.
Eller har sett filmen, tänker
Till exempel film, ja
jag. Ja.
precis. Det
Jag
finns
tror
väldigt
många
flera
fler har sett filmen än, ja det finns många
som
olika
har
filmer
läst.
också, men som har läst, än som har läst boken tror jag.
Ja, det är sant kanske. Jag
Jag
vet
tror det.
inte. Men vi kommer prata om den här boken.
Ja!
Och du kommer hålla väldigt mycket för att det är roligt.
Ja, och för att det här är nog, förutom Anna Karenina, kanske min absoluta favoritbok någonsin.
Wow! Kul!
Ja!
Gutenberg Girls. Badam
Men först
och
undrar jag hur du mår, Nanna?
ja, jag mår bra.
Ja, gud vad trevligt ja.
Jag har haft en jättefin seniorgympa som vi har på
Ja, just det.
måndagar. Så
Det...
för några veckor sedan så var jag så otroligt nervös. Och idag så funkade ingenting, allt tekniskt och sånt där, det funkade ingenting. Alltså det var jättejobbigt.
Det
Men
låter väldigt jobbigt
ja,
faktiskt.
för att nu min
Sjöng du då?
dator och...
Och klappade takten?
Nej, men jag liksom, det får, om ljudet inte funkar och hur gör jag med videon och sådär. Så jag sprang runt och till slut fick jag låna en privat dator av en arbetskamrat som var väldigt snäll och hjälpte mig.
Okej,
Måste jag
sånt
säga.
där kan man ju bli väldigt stressad för faktiskt.
Väldigt jobbigt och det brukar inte vara så. Men så blev det. Men det var kul för att jag hittade på att de skulle gå på en linje på golvet och jag tänkte att det här kommer de att tycka är töntigt. Och så var det någon som bara, det var absolut det svåraste.
Ja, men du
Jag
ser.
måste träna på det där mer. Så här. Du vet, så här.
Och jag har resan hit gått bra. Vi är ute här i skogen hos mig.
Ja, vi konstaterade att vi för typ tredje gången i rad kommer
Ja.
samtidigt med
Ja, lite
våra...
olika tider och vi har ändå kommit
Vi kommer
samtidigt
ändå exakt
varje
samma.
gång.
Ja, det är speciellt. Hur mår du?
Jag mår bra också. Jag har haft en bra helg. Jag har varit och dansat med mina tantkompisar. Ja, mycket trevligt. Känner mig lite så här frigjord och lättad till sinnes.
Gud vad härligt.
Åh,
Jag var på landet. Och
vad
körde med röjsågen i söndags och gick ut liksom i typ myskläder och sådär. Och det ska man inte göra för när man kör lite grövre grejer för det slängs hårda saker på ens ben. Så det var lite jobbigt. Och
skönt.
sen kom det någon granne och jag tänkte, jag har ingen, du vet, här går jag omkring med så här stor hard top, vad heter det, hjälm, så här hård hjälm
Just det.
och hörlurar
Som
och allting.
gul.
Men jag hade inga BH, till exempel.
Ja,
Sådana där grejer, jag
nej.
tyckte det var ganska
Det
roligt.
har man inte ofta här i
Man
skogen
springer
heller.
runt. Nej, man, nej, men
Nej.
det är på landet.
Ja, visst. Det är skönt.
Ja, hur som helst, det var ju
Okej.
spännande
Ja.
grejer som har hänt.
Vi mår båda bra helt enkelt.
Det gör vi, det gör vi. Och vi är taggade om detta.
Ja.
Gutenberg Girls. Badam
Jag tänkte bara nämna först, brukar ju ha en punkt som är vår läslista och
badada.
på läslistan nu så är Alice in Wonderland och Through the Looking Glass, det är
Ja,
faktiskt 2 böcker. Och det
precis.
har varit fullt tillräckligt, tänker vi.
Ja,
Så det är det vi har ägnat oss åt.
vi har en viss, det finns en viss risk att det här avsnittet, eller chans, det finns en möjlighet
Finns en möjlighet att det här
att det
avsnittet
här
går
avsnittet
enormt långt.
det blir lite långt. Så därför tänkte vi att vi skippar den här i övrigt. Jag har faktiskt läst lite till, men det har varit en fall de här två, båda böckerna är ganska korta. Så vill man ändå liksom koncentrera sig eftersom vi
Jag
faktiskt har ett
tänker också att de är
specialavsnitt.
inte speciellt lättlästa, även om det här är en barnbok. Alltså det är
Ja.
dikter, det är så här nonsensord. Det är liksom bilder. Ett kapitel är liksom ett schackspel, hur
Ja.
folk förflyttar sig.
Ja.
Det är liksom inte en bok man bara läser från A till B direkt.
Nej, det känns som att man, eller så gör man det och då vet man inte riktigt vad
Då
man
förstår man inte.
förstår. Nej, precis. Ja,
Det är
så
också
tror jag.
brev. Ja, det är många olika
Jag försökte i
sorters
alla fall
texter.
och förstå. Och jag kan säga också att jag har läst det på svenska.
Och jag har läst den på engelska.
Ja, och du sa ju precis vad de heter. Och jag kan säga att de heter lite annorlunda. Det, egentligen den andra boken är baserad på den första bokens titel. Mm. Så första boken heter Alice i Underlandet, alltså i princip samma sak som på engelska.
Mm.
Men den andra istället för...
Verkligen samma sak, ju. Ja, dubbelbetydelsen.
Exakt. Exakt så. Men däremot den andra då, den är som heter Through the Looking Glass på engelska, heter Alice i Spegellandet.
Just det.
Hon pratar om Spegellandet i första kapitlet då, i den, eller i första delen av den boken.
Mm.
Och därifrån kommer svenska.
Precis, hon är ju i ett spegelland i den andra boken.
Ja, hon pratar om det, i alla fall på svenska så kallar hon det spegellandet när hon pratar med kattungen och så.
Mm.
Men det ska vi komma till sen då.
Det kommer vi till sen, jag ville bara säga först att vi är liksom inte de enda som älskar Alice i Underlandet.
Nej.
Och jag har liksom kikat runt lite och det finns liksom hur mycket bloggar, det finns poddar.
Mm.
Det finns folk på Pinterest som broderar citat och målar och gör möbler. Och det finns liksom, på Facebook finns det liksom grupper. Det var jag faktiskt med i en grupp när jag bodde i England.
Mm.
med Alice i Underlandet entusiaster. Då var det en gång en av dem som frågade om jag ville vara med i deras parad som de skulle ha i Sheffield.
Wow. Någonstans.
Där kände jag kanske att min gräns för liksom, nörderi gick.
Okay.
Jag var ju såklart lite sugen.
Men... jag är mycket besviken över att det inte finns några bilderbevis och att du inte gick på det här.
Ja, det är just det. Jag hade kanske kunnat göra det nu. Jag var lite för blyg.
Ja, just det.
Men vi kan starta en sån sekt här. Det finns ju såna här Alice-sekter också som, men det kändes verkligen att de var så inne i det här i USA någonstans, att det var som en sekt typ.
Mm.
Alltså det var liksom, man hade på sig de här kläderna och det var liksom olika avsnitt varenda vecka med någon liten anekdot från böckerna och... men de som jag fastnade för, som jag bara vill tipsa om, är en blogg som heter Alice is Everywhere, med en mycket trevlig kvinna som är typ som du och jag. Alltså hon är inte professionell på något sätt. Hon bara älskar Alice och har läst naturvetenskap och var superduktig på att analysera på ett lättsamt sätt. Jätterolig, både podd och blogg. Hon finns på alla kanaler typ.
Ja, som
Alice is Everywhere. Hon finns alltså också överallt.
Mm.
Jag rekommenderar den. Sen finns det ett ganska roligt avsnitt med Kalle Lind, Snedtänkt, som handlar om... Alice i Underlandet, som också var kul att lyssna på. Så finns det ett mer kanske pretentiöst avsnitt. Verket, avsnitt 20. Mm. Man hör ju att en podd som heter Verket är pretentiöst.
Har du hört det, Verket då?
Ja.
Ja, förutom det här avsnittet.
Ja. Ja, men jag brukar lyssna.
Så det är en pretentiöst. men
det här avsnittet om Alice... liksom, jag tänker om man nu skulle vara superintresserad.
Mm.
Jag tycker att det här var en bra liksom, vad ska man säga, ett potpourri av lite roligt, lite lättsamt, lite pretentiöst.
Mm.
Och sen finns det också Great Lives på BBC Radio 4 som man får lyssna på i Sverige hur man vill bara.
Mm.
Allt går att ladda ner. Det är jättebra.
Mm.
Men som handlar om Lewis Carroll och hans liv på ett liksom mer... ja, men ett ganska liksom ordentligt sätt. De går verkligen igenom honom på djupet.
Mm.
Det är mina tips bara.
Ja,
som jag har.
Och det kan man också känna så här typ att även om man kanske inte är intresserad av Alice i Underlandet eller Alice böckerna nu, så kanske man blir det efter det här avsnittet.
Det kanske man blir. Ja, det hoppas ju vi.
Då kan man gå tillbaka till början och höra dina tips igen.
Ja, och jag kan också lägga ut dem sen, tänker jag. Men ska jag bara så här fråga dig, kan du något om Lewis Carroll? Jag har mycket information om du inte kan.
Jag vill höra allt du kan. Och antar att det inte går så fort. Men däremot är det så här att jag har kollat lite wiki sådär.
Mm.
Ja. Men du får jättegärna berätta. För mig och de andra lyssnarna.
Jag vet att du vet att Lewis Carroll är en pseudonym.
Ja.
Att han hette Charles Dodgson. Mm. Ett svåruttalat namn egentligen.
Mm.
Jag tänkte också att du kanske har hört, alltså det finns ju vissa pedofilrykten om Lewis Carroll.
Mm.
Har du liksom hört?
Nej, det har jag inte hört. Du får jättegärna berätta om det.
Jag har då,
eller ja,
tänker inte prata jättelänge om det, men att jag har lyssnat på ganska många poddar och läst om honom, att de här ryktena är just bara rykten, alltså det finns ingenting som styrker dem på något sätt.
Okay.
Men det har lite grann levt med, och det är ju lite liksom, det är inte så kul. Men det handlar ju om att han då var, han levde i celibat, och han jobbade i Christ Church, heter det, i Oxford. Mm. Kanske fortfarande finns. Och han umgicks väldigt mycket med då Alice, som finns på riktigt, och hennes systrar. Han tyckte om att hänga med små flickor, vilket bara det låter liksom obehagligt nu.
Just det.
Men att man då sa, försökte förklara det här med att det, vi pratar om 1860-talet, det är under den viktorianska eran, att en man då som levde i celibat, det mest oskyldiga han kunde liksom ägna sig åt var att umgås med flickor. Det hade varit mycket mer konstigt om han hade varit med andra män, eller med pojkar, eller med vuxna kvinnor. Att liksom med den tidens glasögon så var det här inte konstigt.
Att det var oskyldigt.
Det var oskyldigt. Men ganska snart så blev ju då det här
inte
väldigt udda beteende. Och man har då liksom verkligen finkammat, han skrev dagböcker, man har läst dem. Man har liksom inte hittat någonting. Ingen av de här systrarna har sagt någonting, att det var någonting liksom obehagligt med deras relation. Men jag tänker ändå det är värt att bara nämna det, för det är en sån stor grej runt honom, tänker jag.
Men tycker du att det finns i böckerna? Är tendenser för det?
Nej, absolut inte.
För jag tycker ju att det är så långt ifrån någon slags passion eller intresse på det sättet överhuvudtaget. Alltså det, är, det här är verkligen barnböcker som är intresserade av några helt andra saker, ord och sånt, glädjespråk och sådana saker. Alltså jag kan inte på något sätt se det.
Nej.
Men det är klart att man kan inte se det i allt liksom.
Nej, och det känns bara, vi kan bara nämna det, och för det, jag tänker att många, om man vet någonting om honom så brukar det tyvärr vara det här negativa ryktet. Men vi kan tänka att
vi hoppas
att det är intressant.
Ja, och att de här enkelt flickorna som har vittnat senare, att de talade sanning och hade varit precis bra.
Så Alice fanns alltså på riktigt. Och han berättade den här sagan om Alice i Underlandet när de åkte en båttur på Themsen. Och skrev sen ner den. Annars så var han matematiker. Det finns ju väldigt mycket logiska resonemang i den här boken. Och även resonemang om tid. Som är någon slags filosofi och matematik kanske. Till exempel så finns det en karaktär, The Marsh Hare, som har stannat tiden. Det är därför de alltid har samma tebjudning för evigt. Och till exempel att The White Rabbit är inte i tid, han är stressad. Det återkommer ganska många såna här tidsresonemang. Som man kanske kan, det kan vara intressant, tänker jag, bara veta att han var väldigt matematisk.
Men logiskt, tycker jag att han är logisk.
Nej, den är ju inte logisk, men han leker ju med logiska samband.
Jaha,
och till exempel om man tittar noga i spegelandet kan man se att saker som händer i slutet började i början, alltså att den är spegelvänd eller tvärtom, vilket är ju egentligen ganska mycket tankar som har gått in i att fundera ut en sån sak.
Ja.
Och att det var en annan sak som är rolig att nämna i alla fall, eller en sak som är roligare att nämna, är att flickor i huvudrollen, det var liksom bland de första böckerna som hade det. Det här är ju liksom en tid när kvinnor inte hade någon makt överhuvudtaget. Det är roligt. Och efter den här boken så kom det många fler böcker. För de blev extremt populära. Där flickor hade huvudrollen.
Just det.
Så det är fint. Ett fint arv.
Och Alice är en ganska spännande person. Alltså en ganska intressant karaktär, tycker jag.
Verkligen.
Och så. Jag vet inte hur mycket jag ska
kommentera. Nej, men prata om det, för det finns mycket att säga om det.
Nej, men det passar det finns, in här, jag tycker att hon, det är intressant att jag hade några så här tankar kring det. Jag tycker till exempel att det, när jag läser Alice i Underlandet så tänker inte jag så mycket på hur gammal Alice är eller liksom sådana där saker. Men i Spegellandet så nämner man att hon är 7,5.
Just det, hon är väldigt liten.
Ja. Och då blev jag så här, när jag läste det så tänkte jag så här, men vad 17 är det här? Det känns ju bara helt knäppt. Och även om det var så att, alltså för mig då. Mm. Och så började jag fundera på det här med att viktorianska barn måste verkligen, det måste verkligen ha varit en grej då kring det. Men vi liksom glömmer bort det, att man inte, man hade inga tonåringar sådär.
Mm, nej precis, de fanns inte på
det. Nej sätt, precis, så det kom senare.
Jag tror
att
man
senare.
Fick när man var 12.
Ja, det är ju precis.
Flickor som var 12 räknas som gifta mogna.
Ja, och liksom det är ju A, helt sjukt, men B, så har det ju då skett en förskjutning kring vilka som är barn.
Mm.
Och hur mycket man kan acceptera som delar av någon slags barnslighet, eller vad man ska säga.
Mm.
Eller att man är omogen liksom. Mm. Inte riktigt färdig. Och jag tänkte på det att vi har tonåringar är i någon slags kommer liksom på 50-60-tal till och med på 1960-talet.
Mm.
Egentligen. Att man börjar liksom fundera på barn på det sättet. Ja. Och sen så, nu skulle jag säga att vi pratar kanske till och med om unga vuxna istället för tonåringar som ett begrepp liksom. Och då blir man inte helt, har man inte färdigvuxen förrän man är 25 liksom.
Nej, precis.
Och hon är 7,5.
Mm.
Det känns, där kände jag bara så, okej, det här är verkligen en,
men det är jätteintressant ämne tycker jag, för liksom. Hon är ju i vissa delar av boken väldigt, väldigt barnslig. Så till exempel i början när hon inte kommer ihåg vem hon är.
Nej.
Så tänker hon att hon kan komma på det genom att utesluta vilka hon inte är.
Ja.
Och så berättar hon olika, kan det inte vara henne för hon är alldeles för korkad och är nog inte henne heller. Och så här. Det är ju, där ser man ju liksom barnet Alice.
Ja.
Men sen kan hon också liksom svara på frågan så här, vem är du? Jag vet inte riktigt, det är så svårt, jag förändras hela tiden. Ja. Alltså att,
hon är ju som något på något sätt medveten om sin egen utveckling.
Ja.
Och det är ju väldigt vuxet att vara. Eller väldigt analytiskt kanske man ska säga, snarare än vuxet. Alltså att det är mer analytiskt som person.
Så det är intressant att tänka sig.
Ja, för det var något jag tänkte på kring Alice.
Men tänkte du på någonting, för jag har verkligen funderat på hur hon utvecklas genom böckerna.
Ja.
Med alltså hur hon beter sig och sådär.
Ja, alltså de enda sakerna som jag tänkte på tydligt, det var, så, och som jag kan liksom på något sätt prata om här, det är väl kanske att jag tänkte på att i första boken, som ju vi inte ens, jag har lite idéer om det då, men jag tycker att det är väldigt tydlig utveckling från första till andra boken till exempel.
Mm.
Där hon i andra boken är mycket mer strukturerad i liksom hur hon, alltså hon är mer säker.
Mm.
Hon är inte osäker. Exakt. Hon är, för i nästan hela Underlandet boken så är hon osäker, känner jag.
Mm.
Hon blir osäker i en nytt situation, i en ny, oj nu händer det här och jag kanske ska göra så här, så hoppas jag att det här händer ungefär. Så den typen av liksom, fast det finns en viss så här osäkerhet, men ändå någon slags barnslig nyfikenhet, vilket är trevligt.
Mm.
På många sätt, det är ju en fin egenskap. Och liksom någon slags, ja men trygghet, grundtrygghet sådär, på ett slags barns nivå. Men sen i andra boken då, Spegellandesboken, så upplever jag att hon är mer, där är hon mer tydlig så här, hon testar mer vem hon är.
Mm.
Hon vill någonstans. Hon vill bli drottning till exempel.
Just det.
Eller, ja, mm. Så det upplever jag ju tydligare. Över om man tittar på liksom hur hennes ark eller hennes utvecklingar över två böcker. Så
jag tänker, vad tänker du? Framförallt på att hon går från att vara ganska orolig och väldigt artig till att bli så här, jaha, om inte jag är bjuden på det här teapartyt så sätter jag mig ner i alla fall.
Mm.
Och att jag tänkte på att den tiden där tjejer skulle vara så otroligt artiga liksom,
just det.
Att det är ganska häftigt att hon får vara så här lite stöddig.
Just det.
Att en karaktär i en sån bok på 1860-talet får vara en flicka, får vara liksom, Ja, men gör så då. Alltså hon är lite så här, hon blir lite stöddig liksom. Och det tycker jag är väldigt kul. Och också att de säger till han till Dante att han har fel och sådär. Rättar folk och liksom. Det tycker jag är en jätterolig karaktärsutveckling.
Just det, det är bra. Och jag tänker också att det finns en hel del sånt som ja, nej men det är precis. Jag tror också det här att hon liksom kan göra de där sakerna har att göra med att världen är så annorlunda från vår värld.
Mm.
Så att säga. Det är djur som hon möter.
Ja.
Eller portlek eller schackpjäser eller personer som är, det är liksom inga riktiga människor egentligen. Det finns några människor i slutet av Spegellandet, men det finns liksom, det är första gången när man egentligen möter normala, som man ska kalla det, utan det är liksom något annat. Och jag kan tänka mig att det var lättare att sätta ett barn i den här kontexten liksom.
Mm.
Att vara lite stödig gentemot.
Om det hade varit en realistisk miljö.
Liksom. Ja, då hade det kanske varit ännu svårare att göra det. Då hade det kanske varit en väldigt... Och då hade kanske också folk...
inte accepterat
den. Precis.
Det kanske är dags då, eftersom du pratar om de här karaktärerna, att försöka på någon slags sammanfattning av böckerna.
Ja.
Den första boken heter då Alice i Underlandet. Alice in Wonderland. Mm. Under och Wonder är väldigt fint. Ja. Det är både under och ett mirakel.
Liksom. Ja.
Så fin översättning. Det handlar ju om att hon ramlar ner i ett kaninhål.
Mm.
Ganska tidigt. Ganska udda.
Ja. Sätt att följa.
Hon följer The White Rabbit. Ja, som är stressad. Han är inte i tid.
Nej.
Och då börjar hon ju ändra storlek då. Det är ju de här kända drink me, eat me citaten, att hon växer eller krymper beroende på att hon äter olika saker eller dricker olika konstiga saker. Och börjar då den här som vi pratade om, funderingen på vem är jag, men jag kan inte vara henne, vem kan jag vara. Och sen träffar hon då alla de här spännande karaktärerna.
Ja.
Hon träffar ju en liten mus som ständigt är trött.
Mm.
Hon träffar en jättestor hund. Det är mycket, många katter.
Mm. Eller snarare hon pratar väldigt mycket om sin katt.
Ja, det gör hon. Men det är också The Cheshire Cat.
Ja, och det är den enda katten hon möter.
Det är väl en katt på slutet i Through the Looking Glass, är inte det?
Jo, men i första boken.
Ja, okej. Ja, vi håller oss precis till Alice i
Underlandet. Så är det Cheshire Cat. Men det finns inte... Hon pratar mycket om sin katt.
Ja, det gör hon. Dinah, va?
Ja,
heter katten. Dinah. Och sen finns det då The Mad Hatter, som är den här Johnny Depp-karaktären i filmerna. Han som är fast i tiden och sitter och har ett liksom, oändligt tea party.
Ja.
Sen har vi The Duchess och The Queen. De spelar krocket i en rättegång. Alltså det händer väldigt mycket. Jag tänker att det är svårt att sammanfatta mer.
Ja, men man kan säga att den första boken är, tycker jag, ganska... Alice förflyttar sig från scen till scen. Till ny scen, till en ny scen.
Ja.
Det är inte särskilt tydlig struktur i första boken.
Nej.
Tycker jag.
Nej, precis. Nej, men då är det en tydligare struktur faktiskt i Spegellandet.
Ja, där är det ganska tydligt.
Det finns en schack.
Ja, man går från... det är liksom en väldigt tydlig start och slutkapitel. Och sen,
ja.
Och sen i de andra kapitlen när Alice har kommit till Spegellandet så... där är det väldigt tydlig ett schackspel. Hon ska gå 8 rutor framåt.
Precis. Och här träffar hon då, i Spegellandet så träffar hon, hon går igenom en spegel.
Mm.
Det är så hon hamnar i Spegellandet. Och saker och ting är spegelvända. Saker och ting händer ofta i fel ordning. Till exempel...
Hon säger också det. Spegellandet är som... Det kan du se här. Hon berättar det här för en av sina katter.
Mm.
Kitty heter kattungen. Och hon berättar för Kitty att Spegellandet är som det vanliga vårt land. Det första rummet är som vårt rum, fast allt är bakvänt.
Just det. Och till exempel så händer saker bakvänt. Att de säger sentence first, verdict afterwards. Alltså straffet först.
Just det.
Och liksom varför man ska få ett straff. Det kommer sen.
Just det.
Sådana där finns det ganska många. Det är ganska kul tycker jag. Många sådana där saker. Det är åt fel håll allting. Ja, hon träffar Humpty Dumpty som är den kanske mest kända karaktären. Ja. Eller en av de mest kända karaktärerna kanske i hela... Alltså i båda böckerna. Kanske The Mad Hatter
också. Ja, och kanske
The White Rabbit.
White Rabbit.
Och Off With Her Head.
Off With Her Head.
The Red Queen.
Den Red Queen.
Men ja, alltså The White Queen. Det är många drottningar. Jag tyckte nästan var lite svårt att hålla reda på dem i Spegellandet. The White Queen blir ju ett får.
Ja.
Ja, det är väldigt speciellt.
Ja, men någonting som man kan säga om den här Spegellandet, det som vi kommenterade lite är, vi pratar inte ihop oss innan
nej, att vi vill inte förstöra ihop, the vibe.
Nej, precis, vi vill prata om det här och nu.
Mm.
Men en av de sakerna som jag tänkte på var, och som vi pratade lite om, det var det här om att båda böckerna, du sa att det är lite tråkigt att det är en dröm.
Just det, ja, för båda de här böckerna slutar med en dröm.
Ja, eller att det är en dröm. Alltså, i första boken.
Som när Bobby kommer ut ur duschen i Dallas.
Exakt.
Eller om det är
en ja, det var bara en dröm.
Ja.
Det var inte någon som dog och det ja. En massa saker.
Det brukar man ju ändå säga ett fegt slut.
Ja, det finns ju väldigt många.
Eller jag brukade säga det till mina elever sen. Ni får absolut inte sluta era noveller med att det är en nej. Dröm eller att alla dör.
Nej, precis.
Liksom, då får ni F.
Ja,
och så har han gjort det.
Ja, i båda böckerna. Ja. Och då tycker jag att det var intressant var att första boken, tänker jag, kan vara skulle kunna vara något annat än en dröm. Alltså bara en slags fantasi.
Mm.
Att hon, medan den andra boken, där sägs ju till och med
ja, det är tydligt.
Där är det jättetydligt att det är en dröm.
Det är en dröm. Hon
ja, hon vaknar. Men det nämns också att det är en dröm.
Ja.
Hon talar om det och till exempel det gör hon redan innan. Och sen finns det också exempelvis det bedöms som en dröm på riktigt. Alltså hon nämner det.
Just det.
Och sen så finns det också en konversation tillsammans där Alice pratar med de här bröderna som pucklar på varandra. Som jag nu glömt bort.
Menar du Tweedledee?
Ja, Klumpeduns och ja, vad de heter.
Ja.
På svenska. Men i alla fall, då ser de den svarta kungen. Schackpjäsen Svart kung. Han sover. Och då säger de till henne att hon är i hans dröm.
Aha, okay.
Så det är väldigt tydligt att den här boken handlar om drömmen.
Mm.
Och därför blir det inte så konstigt att hon, den vita drottningen, förvandlas till ett får.
Just det, som man räknar i drömmen, tänker du?
Nej,
när man ska sova.
Nej, jag tänkte att drömmar är på det
gränslösa,
sättet. Liksom. De är helt gränslösa.
Mm. Mm.
Så på ett sätt så blir det lättare för mig att hänga med. I en väldigt tydlig. Ja, jag förstår. Hon sover, hon drömmer. Och då rör man sig på det här sättet. Hon är också medveten om det, uppfattar jag. Ja. Alltså att det är en dröm i det här. Och det finns någonting i det.
Mm. Ja, vad spännande. Jag har alltid haft en stor besvikelse i att det är en dröm. Jag vill ju att det här landet ska finnas på riktigt.
Ja, men jag tänker att det gör ju det också. Är inte det en filosofisk fråga?
Ja.
Men jag kan känna att det finns, såklart.
Gutenberg Girls. Badam badada.
Ja, spännande. Man tänker ju
ja, men den andra boken tycker jag är helt påtänd. Alltså. Samtidigt så är det ju,
det är ju en annan sak som man säger om
ja, och första är ju lite så här. Där är det ju lite så här folk som röker konstiga pip och den snigen, eller det är en larv, en fjärilslarv som röker och konstiga liksom.
Men det har jag faktiskt kollat upp, att det var inte så konstigt på 1860-talet att man rökte i en sån hooka som det hette, jag vet inte, översättningen kanske pipa eller något. Men man rökte inte, det finns inga belägg för att Lewis Carroll rökte någonting annat än typ vattenpipa liksom. Och att det var, det finns liksom inga, det är också bara rykten. Sen har Beatles spett på det här lite grann, eftersom de också har refererat många gånger till Alice in Wonderland.
Mm.
Och att Lucy in the Sky har många referenser, som är också en sån där låt som folk tänker, ja men de var såklart höga när de skrev den och sådär.
Mm.
Men det John Lennon har sagt är att liksom, Lucy in the Sky, det var min son Julian som ritade en bild på sin kompis som, och kallade den för Lucy in the Sky. Och I'm the Walrus är från Alice Through the Looking Glass.
Precis.
Så det, nu vet, det vet man ju ändå att Beatles provade allt möjligt när det gällde droger. Men det är inte säkert att vare sig Lucy in the Sky eller Through the Looking Glass har tillkommit under något slags rus.
Nej, jag menar inte att den har tillkommit under det, men jag tycker att den är.
Den själva handlingen.
Ja. Ja, det är en kolmask och det översätts som att han röker pipa bara.
Ah, okay.
Och att han är sömnig och släpig.
Just det, ja. Man kan tolka in saker såklart.
I det. Ja, precis. Och sen är det en ritad original. Bilden är ju ganska tydlig, en tydlig vattenpipa.
Mm.
Så att det kanske också precis påverkar.
Ja, jag tycker bara att ibland tycker jag att sådana där saker är så tråkiga när folk säger att till exempel en Beatles-låt eller en sån här bok, att man inte bara tänker att man kan ha så mycket fantasi. Alltså att jag tycker det är tråkigt att ofta så blir det, ja men det var säkert någon drog eller något rus som gjorde att de fick de här idéerna liksom.
Jaha.
Jag tycker att det är roligare att tänka att vi har det här i oss, av oss själva liksom.
Mm.
Den här världen.
Det tror jag också har.
Och att det är liksom häftigt. Men ja. Ja, det är i alla fall många som ofta refererar till eller tänker att det här är liksom en påtänt person som skriver på det här sättet.
Ja, nej, det har nog inte jag uppfattat.
Men handlingen är absolut tokig.
Jag tycker att den är liksom... Och sen då tycker jag att andra boken är mer strukturerad.
Ja, men det är den, absolut.
Gutenberg Girls. Badam, badada.
En annan sak som jag har tänkt på, det är ju att jag tycker, jag vet inte exakt vad du är i det som du ska berätta, men en av de sakerna som jag tycker är intressant, det är att båda böckerna, de passar att läsas högt.
Ja, verkligen.
Det är mycket, mycket bättre att läsa den här boken högt för andra.
Mm.
Och,
det är ju en barnbok. Alltså, den
ja,
är
men alltså, jag uppfattar inte. Jag läste hela första tyst, bara för mig själv.
Mm.
Och sen i andra då, av någon anledning, så tog jag med mig den för vi skulle göra några ärenden, jag och min kära make. Och då började han läsa lite.
Mm.
Och sen läste jag lite för honom, vi då senare. Och då skrattar han flera gånger.
Ja, för den är ju väldigt rolig.
Det blir helt plötsligt. Ja, fast jag uppfattar inte att den är rolig.
Tycker inte roligt att puddingen pratar till exempel och de frågar om det är okej att äta upp den.
Nej, men alltså, men det är roligt om man läser högt.
Ja, okej, okay, ja.
För då förstår man att det är roligt. Det blir
man kan också göra många roliga olika röster när man läser.
Ja, och sen också
och det är roligt att tänka ut de här hur låter den där pudding?
Ja, och de här ordvitsarna som är finns fullt av och de här speciella orden som han hittar på ibland och sådär de blir ju roligare när man uttalar dem, inte bara läser dem.
Just det. Och sen finns det också nonsensord och rytm.
Ja, alltså... visst. Det finns ju någon sån här, ja, och det tycker jag det, jag tycker att det är överlag så, och det är någonting som jag har tänkt på, att jag tycker att den här är väldigt bra läsa högt, tycker jag.
Jag lever
det var en aspekt som jag funderar på.
Jag tänker på om du har några favoritställen i boken.
Ja, jag tycker om... egentligen så tycker jag inte så många. Jag tycker om Alice och sådär, men jag måste säga att det är nog estetiken som jag egentligen, alltså det här fantasifulla och spännande djurfyllda landet liksom.
Ja, okay.
Estetiken kring det här och filmerna som har gjorts estetikmässigt, alltså det är estetiken snarare, men nej, men jag har några, men jag, det är faktiskt från den andra boken så där jag tycker
att vi blandar hejvilt
är det okej? Okay? Ja. Vi kör på alla som
jag lyssnar. Har också lite svårt att hålla reda på vilka karaktärer som
är vilken bok. Jag tycker väldigt väldigt mycket om först början i båda böckerna kan man säga. Jag tycker om samtalet mellan Alice och den här råttan. Och när de sen börjar ska försöka bli torra.
Mm.
För de har fallit i ett hav av tårar.
Ja.
Eller en sjö.
Det är mitt favoritställe. Pool of Tears. Alltså det är Alice håller på att drunkna i sina egna tårar.
Ja, för hon har gråtit så förut.
Vacker.
Och sen blir hon så liten.
Ja, men det är också så fint. Alltså apropå kasta på taket mentaliteten. Alltså att man, det är en väldigt fin bild av självömkan. Alltså man gråter så mycket att man drunknar i sina egna tårar. Jag tycker mycket om den bilden.
Wow. Ja, det är inte därför. Jag tycker bara att det är roligt, en rolig grej. Och sen ska de torka det efteråt. Det tycker jag är kul.
Mm.
Och sen så kommer de på att de ska ha någon slags tävling som egentligen, där ingen riktigt förstår reglerna, men alla springer bara i 25 minuter och så är de torra sen. Den tycker jag om. Och sen tycker jag väldigt, väldigt mycket om hela samtalet med blommorna i trädgården. Av någon anledning så tycker jag om det.
Ja.
De liksom pratar om tusen sköna, alla pratar tusen skönorna pratar. Och, så bara, och de är så jobbiga så tycker Lilian då. Så här.
Ja. Alltså att vi båda gillar ju växter väldigt mycket, tänker jag.
Att
att vi tilltar oss, att vi tänker oss att de här växterna pratar med varandra när vi är till det här.
Ja, och sen så tycker jag också att det är kul. Ja, jag gillade det väldigt mycket. Och sen att olika växter skulle ha olika liksom, personligheter och sådär. För det tycker jag att de har ibland. Och
ja,
sen
jag förstår verkligen det. Alltså jag har en djup relation med alla mina växter.
Sen tycker jag också om hela den liksom första delen med schackpjäserna som är innan blommorna.
Det är häftigt.
Sådär när hon
det är häftigt att börja en bok på det sättet också med ett schackbräde liksom.
Ja, precis. Så där kanske är lite så här
matematiska
ådra. Precis. Alltså det är många människor som tycker att det är kul med just schack.
Mm.
Men sen också så här ja, men jag tycker att jag gillar den där grejen. Och sen så tycker jag om det där att hon håller på att kämpa för att komma på en kulle som kan se trädgården. Och så här, jag tycker om den tanken att hon vill se ut över trädgården till exempel. Just och se ut över landet. Och sen klarar hon inte av det där förrän hon till slut bestämmer sig för att hon ska gå åt andra hållet. Och då kommer hon rätt.
Ja.
Så hon håller på det. Hon bara, gås inte av någon slags tanke om att om jag gör så här kanske, utan hon säger bara, och då vänder hon om och då kommer hon rätt, alltså
ja.
Typ så
ja.
Väldigt roligt.
Exakt, och så kan det ju också vara i livet, att man kan inte hålla på att analysera allting.
Nej.
Ibland ska man bara prova att gå så liksom.
Exakt.
Om man inte vet vart man ska kan man inte gå vilse.
Och till slut så blir det ju också exakt, och så småningom så kommer man fram.
Man kommer alltid fram.
Det är också, men det är också från precis. Första boken. Ja, jag tycker bara att det var lite kul. Så det är mina favoritdelar. Och din är då Pool of Tears.
Ja, jag älskar det.
Eller Sea of Tears. Vad heter det?
Pool of Tears. Ja, att det, jag tycker om det där. Alltså man känner sig riktigt olycklig att man kan tänka den tanken att drunkna och simma runt i sina egna tårar. Det är fint, tycker jag. Och sen tycker jag om själva den absoluta början också, men bara det här uttrycket liksom, att hon följer efter den här vita kaninen.
Mm.
Jag har tänkt, om jag skulle tatuera mig någon gång, vilket är förmodligen aldrig kommer hända, men då om jag skulle göra det, så skulle jag såklart ha något pretentiöst citat i så här snirklig stil. Och det skulle antingen vara Follow the White Rabbit eller curiouser and curiouser.
Just det.
Alltså mer, jag vet inte vad det översätts till på svenska. Mer och mer nyfiken. Men
jag vet inte.
Han hittar ju då på curiouser. Alltså det är ju, man säger ju more curious om man ska vara korrekt.
Just det.
Och det är så fint. Alltså det blir bara galnare och galnare. Mer och mer liksom knäppt och spännande. Och liksom hon öppnar sitt sinne liksom.
Just det.
Det tycker jag är så
här, det
jag
älskar någonstans?
Det citatet. Jag tror också att det kommer i början.
Ah,
när hon liksom ramlar ner och hon blir stor och hon blir liten och hon blir stor och hon blir liten.
Just det, är det samma med den där?
Jag har inte skrivit upp nu några sidnummer, jag har bara liksom har skrivit ner citatet.
Exakt.
Men Follow the White Rabbit tycker jag är så här en... Ja, men det kan man liksom ha med sig i livet, att när det kommer något som verkar kul och lite knäppt så kan man följa efter bara.
Ja.
Och se vad som händer.
Och i Matrix så är det ju så.
Ja, exakt. Och det är ju många, många böcker och filmer som har inspirerats av Alice in Wonderland. Jag tänker att det är en sån.
Men den är ju väldigt tydlig. Follow the White Rabbit.
Ja,
exakt. Och sen så är det en White Rabbit.
Ja.
Apropå tatuering.
Ja, precis. Ska man ha en vit kanin? Ja, det vet jag inte. Ja. Jag vill ha texten i så fall.
Ja. Men den är, det är också ganska satt och sådär.
Mm.
Alltså lite subtilt då att ha ja. En vit kanin.
Ja, jag tänker att jag tänker på Playboy, så att jag tänker nej.
Jaha, det, ja. Ja, nej, det, det kanske är det kan nog vara lite Playboy-kanin. Jag kommer faktiskt inte ihåg
vad det är för
det skulle men hon kul. Har det på sig i alla fall och sen så, så följer han med.
Ah, okej. Okay. En annan sak som jag tycker mycket om är den här jam, there's never any jam today. Jam yesterday, jam tomorrow. Just men när det. Ska jag få äta sylt? Så här, men det blir aldrig någon sylt idag. Det är igår eller imorgon.
Ja.
Att jag tycker det är en så här, liksom ett ganska tråkigt sätt att se på livet förvisso. Men att, att det ofta är så att man längtar efter något som har varit, man ser fram emot något som ska bli.
Mm.
Men just nu så märker man inte att det finns liksom sylt såklart idag också. Men man ser inte det liksom.
Nej.
Jag tycker om den liksom, att det här, att den bara den, det enkla sättet att sammanfatta det på tycker jag.
Ja, det är kul. Det är intressant det där. Jag såg någon som kommenterade att egentligen så lever man minst en av de drömmar man har haft nu.
Ja, exakt.
Ja, det är ju intressant. För att man väldigt sällan är medveten om det.
Mm.
Alltså att det var någon slags uppmuntran att medvetande göra. Att man just nu lever minst en av de drömmar man har tidigare haft.
Ja, men så är det säkert, verkligen.
Ja, alltså det... och jag tänker att jag kommer ihåg att jag har haft så här liksom när man har varit deppig och bara, åh, jag har inte genomfört någonting i mitt liv och det händer ingenting och jag bara står och trampar och alltså den
där typen av vatten och elände.
Ja, precis, jag har inte tagit följt med på vågen när den kom. Jag lever mitt liv i lågvatten och elände precis så. Och då och så jag känner det liksom. Och sen så hittar jag någon gång en lista med mål eller saker som jag skulle vilja eller så.
Jaha, som du alltså hade skrivit.
Som jag hade skrivit typ ja, 10 år. Jag hittade det liksom i någon anteckningsbok och bara, oj, vad är det här så här. Ja. Och så inser jag att allting på den här listan hade genomförts. Precis. Jaha, allting.
Fantastiskt.
Ja, det var verkligen. Och så bara just det här, oj då, det var verkligen det inte glömt, så. Liksom. Jag är inte alls och stampar i någon milda vatten. Liksom.
Nej.
Utan det händer saker hela tiden. Det är bara det att man måste medvetandegöra sig sina vinster. Man måste vara medveten om det.
Ja, nej, men jag tycker det. Jag gillar den jättemycket. Sylt idag. Och hon säger just det, men idag det kom, never jam today liksom. Jam yesterday, jam tomorrow, som att det är så här helt normalt och Alice är så här, men så kan det inte vara.
Nej,
det måste ju vara att det är sylt idag eller hur ska det annars gå till?
Ja.
Men annars får sylt liksom. Men vad tänkte jag på? Jo, The Walrus and the Carpenter.
Mm.
Den dikten, kommer du ihåg den? Med ostronen.
Ja.
Tänkte du något om den?
Jag tänkte på att det är väldigt mycket det är väldigt mycket snack om mat i båda böckerna.
Mm.
Och att i det här, den här delen är ju i Spegellandet, den här jättelånga dikten.
Ja.
Det finns dikter om mat. Alltså det finns dikter, nästan alla dikter har någon typ av strand och havsdjur.
Ja, just det.
Jag tyckte det var så underligt att det är så i alla sammanhang ser du det. Och jag tyckte att det var intressant. Jag tycker om, jag gillar konversationen som de har sen om vem som var snäll.
Ja, det är det som är så himla intressant.
Vad är det du ville prata om?
Ja, nej, men jag tänkte vi kan, måste först berätta om att det handlar om då The Walrus and the Carpenter som går runt. Och
de lockar till,
sig små gulliga ostron som inte har fötter men skor. Det är väldigt roligt.
Mm.
Och de är ju så söta. Alltså jag blir så här ledsen i hela sådana dikten. Fast jag också förstår att det är liksom, man kan inte bli det för det är sjukt allting, alltsammans. Men de ja men kom så här, det blir kul. Och sen så säger de så här, ja men nu ska vi äta. Nej men inte oss. Jo, det var det vi hade tänkt äta upp. Och så gör de det.
Ja. Och sen så valde de sen gråter
ja.
För att de var så fina och gulliga.
Ja.
De. Och då så säger Alice att hon tycker bäst om valrossen.
Mm.
Och då säger den personen som läser den här säger då nej men han åt fläsk. Valrossen åt mest.
Just det.
Ja, då tycker jag bäst om snickan.
Mm.
Eller vem det nu är. på svenska.
Det finns ju också, alltså det finns enormt många tolkningsmöjligheter för den här dikten.
Ja.
Så folk har tolkat in liksom att det handlar om kapitalism.
Mm.
Att det handlar om religion, mm. alltså Jesus snickaren, Josef ja, och snickare. Ja. Att det är liksom ont och gott, eller liksom om det är ens handlingar eller ens tankar som väger mest, om man liksom ska döma någon, vem som är god och inte.
Mm.
Det går ju verkligen att tänka mycket på den här dikten.
Ja, för att jag skrev också väldigt mycket kring maten i första boken. Mm. Och sen så insåg jag att det kommer igen i andra boken.
Mm.
Men i första boken så pratar Alice väldigt mycket om mat som Alice har ätit. Där hon har ätit någonting. Och sen så måste hon stoppa sig själv. För att hon inser att hon pratar med något djur som hon har ätit, till exempel.
Ja.
Eller att hon pratar jättemycket med råttan och katten. Och katten,
ja, just
det. Och råttan bara, men jag vill inte, eller musen vill inte prata om det.
På engelska är det ju the dormouse.
Ja, oh, just det.
Och det är också en ordlek med franskans dormir, alltså att han att sova, att han är trött hela. Han är så fruktansvärt trött jämt.
Ja,
men är det råtta på svenska?
Jag alltså? Tror att det är en råtta. Jag kan kolla det. Men min poäng var i alla fall att om det här den här boken jag skrev så här, hon hindrar i alla fall sig själv liksom för att inte stöta sig,
just
kan man
det.
Säga
mm.
med någonting, och sen så återkommer det här igen, det här med att äta och ätas och så i andra boken. Och jag tänkte att i en nutida bok om Alice så hade Alice kommit tillbaka till vardagliga livet och blivit vegetarian.
Jaha, okej. Okay, det var liksom om så här, var det okej att göra mot det alla levande barn?
Ja, men det hade ju definitivt skett i en liksom tillrättalagd nutida roman.
Alltså, eller PK Alice i Underlandet.
Ja, men vadå? Jo, det är klart att det är PK. Det hade väl varit helt rimligt.
Mm. Alice och så hade hon räddat liksom klimatkrisen och så.
Ja, det hade varit ett samtal liksom om, nej, bara, jag vill inte äta det här längre. Mm.
Just det.
Och liksom sådär. Jag tror definitivt att det hade varit.
Men jag har aldrig förut tänkt på ostron som något gulligt djur förrän jag läste den här dikten. Liksom.
Nej, precis.
För man får en känsla av att de är så himla söta. Och ja. Jag tror att det är just det där med fötterna.
Ja, men det är något gulligt liksom. Det är ju något gulligt ju.
Ja, för annars, jag tycker att ostron är inte så gott direkt. Och de är lite slime. Alltså det är så här. Men att, ja, den här dikten lyckas spå det till liksom något så himla mysigt.
Ja.
Och att det är så då extra hemskt att de äter dem.
Exakt.
Och att det handlar om det här lurandet liksom först. Och det ingår väl i allt kanske dödande av djur. Att man lurar djuren, inte vet jag. Men det här blir så tydligt, så här, följa efter oss.
Ja, precis. Alltså man lurar den i döden på något sätt.
Ja.
Ja.
Det är någonting djupt obehagligt med den där dikten i alla
fall. Ja, den är, och sen är den ju ganska lång också. I
den är väldigt lång.
Ja, jag kan berätta att det är en råtta och att det är en hon.
Jaha,
mm.
Okej, vad intressant.
Jag uppfattar inte att hon är så trött.
Mm-hmm.
Utan mycket mer att hon är rädd och hon tycker inte om katter. Och...
Ja, okej.
Mm. Inte så jättemycket.
Gutenberg Girls. Badam badada.
Jag funderar lite grann på lite andra saker som jag har tänkt på.
Ja.
En filosofisk fråga. Alice växer ju och krymper i storlek. Vad hade du helst velat vara? Jättestora Alice eller pyttelilla Alice?
Jag hade nog gärna varit pyttelilla Alice. För det måste ju vara något alldeles speciellt att gå fram till en jättestor svamp. Och där är det en kolmass som man kan prata med och sådär. Jag tycker det verkar skitkul. Ja,
som Linds Karlsson, pyssling.
Ja, någonstans så finns det någonting väldigt gulligt i det. Men
ja,
det är klart.
För är jag, och sen utsatt,
när, jag tycker också det är ganska så här, när hon växer, bara halsen växer till exempel. Och hon liksom inte ser, det är ganska obehagligt.
Ja,
det hade inte jag velat faktiskt.
Det är en väldigt obehaglig bild också.
Ja, och hon liksom, och hon typ ser inte, hon kan liksom inte, hon vet ingenting om vid sina händer, för hon
nej,
ser inte dem.
Ser,
och så kommer hon liksom
en upp till en duva
upp i träd och liksom, hon är, alltså hon växer helt, det är liksom helt knäppt. Och så försöker jag hantera det liksom.
Det kanske är trevligare att bara vara liten, ja.
Ja, då är det hellre att man liksom är liten. Och sen så också när man blir jättestor inne hos... det är några karaktärer som kommer tillbaka i Spegellandet men som inte benämns. Som de, och det ena av dem är ju att det kommer tillbaka vita kaniner som man ser. Och sen så är det också en karaktär som är inlåst som är ritad som The Mad Hatter.
Alltså hattmakaren. Ja, just det. Ja.
Men de benämns inte alls. Och sådär. Men ja.
Just det.
Men jag skulle nog hellre vara liten helt enkelt. Du, vad
skulle
du
vara stor? Nu när du berättar om det, kan jag påminna mig om det där med nacken. Så
ja, det hade inte varit kul.
Håller jag med om att då är man hellre, alltså hellre liten.
Ja.
Men kul att hänga med en larv ett tag.
Ja.
Och liksom se hur de har.
Ja, för jag har ju ibland tänkt så här makro- och mikroperspektiv.
Ja,
och,
precis.
Så här, kul, verkar spännande. Så
här. Ja, men det tänker jag också. Ska vi nämna någonting om, vi pratade ju faktiskt lite om det innan. Alltså det finns väldigt, väldigt många parafraser i den här boken av en massa nursery rhymes som det heter på engelska.
Ja.
Alltså kända barndikter och rim som typ alla barn på 1860-talet kunde. Och sen vissa av de här kan ju då fortfarande brittiska barn. Till exempel min kompis i Sheffield som jag hälsade på nu. Hennes tvååring kunde ju såklart recitera Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall. Den lever ju vidare. Sen finns det ju jättemånga andra. Tweedledee, Tweedledum tror jag inte någon riktigt håller på med längre.
Nej.
Och för oss, vi har ju inte det här arvet liksom.
Nej.
För oss så är det här ganska okända saker. Men Humpty Dumpty kanske, vad heter han på svenska? Ägg, han som med ett ägg och sitter på muren. Ja. Och han är väldigt självgod och vill inte ramla ner. Eller tror inte att han ska
ha han heter Klumpedumpe.
Klumpedumpe, okej.
Den går så här. Klumpedumpe satt på muren. Klumpedumpe trillade ner. Och alla, alla kungens hästar och alla kungens män. De kunde inte lyfta Klumpedumpe upp igen.
Just det.
Det är ja. Historien.
Och det är ganska... Jag
Men får jag säga en sak om det? Ja. I den svenska varianten så är ju den första i Spegellandet. Den första är gubben Noack. Och den tror jag att många kan faktiskt.
Men den tror nog inte jag är med. Vilken sida är det på?
Ja.
Det tror jag inte finns i den engelska.
Nej.
Däremot finns ju Twinkle Twinkle Little Star. Den kan jag blinkla stjärna. Och då precis. Säger han ju, det är ju The Mad Hatter tror jag va? Twinkle Twinkle Little Bat säger han då. Och hon är så här, men det här blir ju fel.
Precis.
Men han liksom maler på och säger den i alla fall.
Ja.
Men de här referenserna tänker jag, här. De är kanske lite, liksom, går förbi oss lite grann.
Ja, precis. Här, alltså... Det är samtalet med kolmasken. I första boken så pratar Alice om att vad var det som du inte kunde komma ihåg, säger kolmasken. Och då säger Alice, jo, jag försökte läsa upp bäbe, vita lamm. Men det blev inte alls som det skulle.
How does the little sorry, busy bee är i den här.
Ja, och då säger kolmasken, läs upp gubben Noah.
Nej, your old father William.
Ja, och Alice knäpper händerna och börjar. Gubben Noah, okay. Gubben Noah var en hedersman. När han gick ur arken planterade han på marken mycket hö. Ja, mycket hö.
Jaha, vad tråkigt. Ja, men
och det som jag tycker är
hela det har
jag gått tycker inte då. Att det är tråkigt. Jag tycker att det är roligt. Därför att gubben Noah kan jag ju. Så för första gången så tycker jag att det är bättre. Det är bättre att man gör det till
men
någonting.
Men texten
för den andra, den old man, vad William, det kan
father William.
Ja, men den kan ju inte jag. Så det är mycket roligare att kunna förstå varför det blir fel.
Men är den översatt, är det gubben Noak som texten är på riktigt eller är den annorlunda texten? För det, själva skämtet är ju att han tar sådana här barnvisor som alla kan och gör om dem.
Ja, det är omgjort.
Ja, men då så. Då är alltså, det
han planterar inte hö.
Ja, just det. Nej, det gör han inte. Han planterar vin, va?
Ja, Noak Volma, höte på sin mark. Kände sig rätt trötter ute i sina fötter. Stod på huvudet för han var så stark. Det är aha, helt, så okay. Det blir fel, alltså. Det blir helt fel.
Ja, men då är ju ändå, liksom, vad ska man säga, själva poängen bevarad.
Ja, och jag tycker att det är bättre, helt enkelt. Rida Ranka kommer... Alltså det finns en, så det finns en del sådana som vi ju på många sätt kan.
Ja, ja, ja. Ja, men okej, okay, det visste inte jag. Jag har ju nog aldrig läst den på svenska.
Nej. Får jag fråga en annan sak? Ja. Som har att göra med det här med översättningar och så här, som jag skrev upp i slutet här. Det var så att du pratade om The Red Queen.
Mm.
Menar du då hjärtdam?
Ja.
För att sen så, när vi pratade om Red Queen, så pratade du om Red Queen även i Spegellandet. Och det är ju...
Det kan ha varit jag som
rörde. Ja, vad bra. Ja. För det var det, för där kände jag så här, då, där, för då har ju i så fall röd drottning blivit svart drottning. För där är det ju schackpjäserna, alltså ja, svart och vit drottning.
Nej, men det var nog bara jag
men det är som... samma.
Jag som rör ihop det. Ja, jag har alltid tyckt att de där drottningarna och The Duchess, att det är liksom rörigt.
Ja, just det.
Vem är det som skriker off with her head?
Hjärtedam.
Det är hjärtedam. Det är alltså The Red Queen.
Ja, men ja. De är ju kortlek. Det är ju kortspelare. Ja. Alltså kortlek. Så därför är det hjärtedam. Det är roligt. Och sen så i nästa bok så handlar det ju om schackpjäser.
Ja.
Så då blir det svart och vit drottning.
Just det.
Och så Duchess, hon är ju bara liksom en...
Vad heter hon på svenska?
Jag tror att hon är typ grevinna eller någonting.
Ja. Ja, men det låter ju som
i svenska, ja. Och sådär. Och det är ju hon som har en husar som pepprar allt så att alla nyser hela tiden.
Just det. Det är roligt. Jag tänker att vi måste prata mer om Humpty Dumpty.
Ja,
alltså Klumpedumpe.
Ja!
För du... jag kände inte att Klumpedumpe heter jag. Mm. Att jag kände inte att du uppskattade det kapitlet lika mycket som jag.
Nej!
Och jag tänker att det handlar om dramatik. Det kanske är därför
jag tycker att det är så fantastiskt. För jag skrev det på min lapp.
Var det det som var Annas stället?
Ja, jag bara, typiskt Annas ställe, sidan 173 om grammatik. Det är alltså
men jag känner att jag måste läsa ett litet avsnitt, för annars kommer man inte förstå vad vi menar.
Nej.
Det handlar då om att Alice och Humpty Dumpty liksom bråkar om olika saker, argumenterar om olika saker. Och Humpty Dumpty liksom är ganska korkad. Han frågar till exempel, vad är 365 minus 1? Och Alice svarar, ja men det är 364. Och han är så här, ja det tror jag inte på. Det får du bevisa för mig liksom. Mm.
Och då skriver hon, då lägger hon upp det.
Ja, då visar
hon det. Som ett tal och då tittar han på det upp och ner.
Ja, exakt. Så han är ju korkad och självgod.
Ja, mycket.
Men han säger någonting som jag tyckte är så himla spännande. Och det här har jag typ en gång refererat till i en så här vanlig uppsats i England på universitetet.
Mm.
För att jag tycker så mycket om det här. Och då vet jag att den läraren som var ganska så här sträng var såhär, man kan inte, jag förstår, det var väl fint. Om du hade varit journalist hade det här varit kul. Men nu är du på universitetet, du får inte hålla på att referera till barnböcker.
Usch, vad dålig.
Ja, och jag var såhär, fast jag
vet du vad?
Jag tycker att det fyllde sin
vilken
plats.
Vilken galen.
Ja, nej, han hade verkligen rätt. Men jag kunde, ja, det är verkligen. Men jag kunde inte motstå frestelsen.
Men varför inte? Varför får man inte referera till barn?
Ja, men det passade sig inte i den, det passade sig inte i den typen av text.
Jaha.
Men nu, strunt samma.
Är det här om verben?
Nej, det, framförallt handlar det om, tycker jag, att han säger så här: "When I use a word, Humpty Dumpty said, in rather a scornful tone, it means just what I choose it to mean, neither more nor less. The question is," said Alice, "whether you can make words mean so many different things. The question is," said Humpty Dumpty, "which is to be master, that's all." Och så pratar han lite grann om verb och substantiv och sådär. Och jag tycker att ofta när man pratar om då litteraturanalys och ska argumentera för att en bok betyder en viss sak, så är det ju som att man hela tiden manipulerar det som, för att det ska liksom förstärka det som är ens tes, det som de tycker. Att det var i det sammanhanget som jag citerade Humpty Dumpty. Det ligger någonting i det här som han säger, tycker jag. Alltså man kan, retorik handlar ju ofta om att vända och vrida på ord så att det låter sant fast det inte är det liksom.
Ja.
Och vem som är master, alltså vem som bestämmer.
Mm.
Det makt och språk hänger ihop.
Ja, så frågan jag tycker att det är vem som bestämmer, står det. Frågan är vem som bestämmer, så enkelt är det.
Just det, which is to be master. Mm. Ja, jag tycker det är en jätteintressant diskussion som de har. Alltså kan man verkligen liksom göra så att ord betyder olika saker? Ja, det beror på vem som bestämmer.
Mm. Jag tänker också när vi pratar om språk och språkutveckling svenskan, så när vi läste det till exempel så var det ju, kom jag ihåg att vi fick läsa såna här arga insändare, kommer du ihåg det?
Ja,
i början, att man läste arga insändare om dagens ungdom, de vet inte, de borde veta hut, de pratar så fruktansvärt dålig svenska. Och sen är det liksom från 1800-talet och framåt. Det är liksom, så länge det har funnits tidningsinsändare av ilsket slag, så har det funnits ilskna äldre damer och herrar som irriterar sig över hur språket utvecklas. Och det tycker jag också är intressant, för att till slut så blir det också så att det, den som bestämmer, vad, hur ett ord betyder. Vi pratade ju om ordet okej till exempel.
Just
för
det.
Några poddavsnitt av sen. Ja, och okej, att det var bra liksom. Och jag tycker inte att okej är positivt bra, utan okej är precis balanserat.
Nej,
det är
på gränsen till att det inte är okej.
Ja, om det är något, så är det lite mer negativt. Just och det. Det är ju någon som har bestämt det liksom. Så på många sätt är det så.
Ja,
att till slut så är det någonting som man bestämmer.
Och så
om
man
ska
man
ha statusreform eller vad som helst.
Just det.
Så det är någon som måste bestämma att det liksom ska ske.
Mitt parti är fortfarande väldigt litet. Det är liksom bara jag.
Ja, och klumpeduppe.
Just det, jag har alltid rätt tillsammans. Så, han kan ju vara min logga. Liksom. Alltså mitt partis logga och flagga och sådär.
Ja.
Det kan vara alltid rätt.
Men jag tyckte att det var ganska kul det här som han säger då. När Alice säger att hon är förvirrad, hon inte riktigt kunde säga någonting, så fortsätter klumpedumpe. En del av orden har så besvärligt humör, särskilt verben, de är stoltast. Adjektiven kan man göra vad man vill med, men inte verben. Men jag kan inte få bort med dem hela bunten. Outransagligt, det är vad jag säger.
Just det.
Skulle vilja vara snäll och tala om det, det blir det, säger då Alice. Det här tycker jag är intressant, särskilt som svensk. För vi gör ju saker av verb hela tiden.
Tänker att vi gör substantiv.
Vi gör ju saker till verb.
Ja, vi gör till verb.
Vi verbaliserar, eller vad man kan säga. Vi verbaliserar, ja, allt.
Ja,
så att vi istället för liksom
jojna.
Ja, vi säger bara, vi sätter oss ihop det och så blir det ett verb. Vad heter det för någonting? Det måste vi heta något tjusigt, inte verbalisera.
Det heter, nej precis.
Det hade varit väldigt kul om det hette, jag hittar på att det heter verbalisera.
Det kan vi hitta på.
Ja.
Men jag tänker, jaha, det har jag inte tänkt på.
Ja, men det tycker jag är intressant att vi
men
svenskar.
Men mejla är väl ett sånt, det är ju i alla fall ett substantiv.
Ja, men det finns ju massa sådana.
But to mail på engelska är ju också ett verb. Men ja, det kanske
ja, men du, vi säger inte att mejla, vi säger mejla. Jag mejlar det.
Ja.
Och det är en grej. Nu kommer inte jag på något fler ord som vi, men det finns massor. Lyssnarna kan skriva in massor av idéer. Men det, alltså, för det finns jättemånga exempel i svenskan där vi liksom bara, ja men jag gör det här, och så då bara gör jag det till ett verb.
Och man kan bara lägga till ett a. Så blir det ett verb.
Och så blir det, och det tycker jag är väldigt roligt, särskilt då i det här när man.
Men jag tänkte på de här orden, när han fortsätter prata så pratar han ju om att man lägger ihop två ord, typ slithy, så blir det liksom, eller
han försöker förklara den här jabberwocky-dikten för henne.
Just det. För att hon guy and to gimble, typ. Alltså att han lägger ihop, då blir det gimblet typ.
Just det.
Ja, alltså, vad heter det? Portmonnäord på svenska, vad när man gör så. Typ villhöver. Jag villhöver en ny matta.
Ja.
Heter det portmonnäord? Jag tror det.
Ingen aning, men det låter roligt. Så jag tycker att vi tar den.
Ja, vi säger det. Men i alla fall så han lägger ihop två ord och så blir det någonting. Portvins. Det kanske är portvins.
Nej. Det heter säkert portmonnä. Jag bara...
Men det var ju ganska kul tycker jag. För det är ju lite grann det här som du pratar om. Att man gör om ord.
Ja,
och så, att man också bara kan hitta på.
Ja, på många sätt så pratar klumpedumpe lite om svenskan. Alltså vi gör alltid till verb. Och vi sätter ihop olika ord för att skapa ett nytt ord. Alltså, det pratade vi om när vi pratade om det här, att det här är något som jag tycker är ganska kul i svenskan. När vi pratade lite om grammatikstegen och jag började prata om ord, sätta ihop ord och sådär.
Just det.
Och jag tycker fortfarande att det är jättekul.
Och The Jabberwocky, det sa vi bara, att det är liksom en nonsensdikt. Men det är ändå liksom ord som ser ut som riktiga ord. Mm. Alltså det har någon slags grammatik som man tror typ att det är ett språk fast det inte är det på något
sätt. Och jag tror, jag tyckte att det var ganska tydligt vad vissa ord betydde.
Mm, exakt.
Så det tycker jag var intressant också.
Och så här har vi också hållit på i min kurs som, som jag håller på med. Alltså att man kan sätta sig in i lite grann hur det är att inte förstå ett språk genom att det finns sådana här nonsensdikter som man har skrivit, liksom nonsenstexter, men med typ vissa morfem som het eller ande och så här, då kan man veta så här, ungefär vad det är för sorts ord.
Just det.
Och då kan man typ, bara man får några saker som betyder något och man förstår, så kan man liksom försöka, man kan lista ut lite vad det handlar om. Men också så här, hur man får en känsla av hur svårt och hur jobbigt det är och energikrävande är när man inte förstår ganska många av orden. När man försöker så här, lista ut vad orden kan betyda.
Just det.
Och för att överhuvudtaget ha de här strategierna så måste man ju ha bra koll på sitt eget språk och på grammatik. Ja. Annars så har man ju inte de här strategierna.
Nej.
Då är ju bara alla morfem huller om buller hur som helst.
Och när man kan ett språk så kan man ju läsa ett språk ju helt utan vokaler.
Just det, ja.
Och det finns ju sådana sådär, man kan ta bort. Ja, precis, memes och sånt. Där man liksom bara, vi kan läsa typ allting. Och man kan läsa där bokstäverna är.
Det finns också språk där man inte skriver ut vokaler.
Ja, till exempel hebreiska är ju så.
Ja, exakt.
Där man, om man har tur, kan få punkter som att här ska det vara en vokal.
Ja, ja, exakt.
Men inte vilken vokal det är.
Det är spännande. Så jag tänker att han var ju... alltså han har lagt ner mycket energi på att det som ser ut som nonsens är inte det liksom.
Ja.
Lewis Carroll menar jag. Han har liksom tänkt väldigt mycket innan han gör något.
Mm.
Tror jag.
Ja.
För att få till det överhuvudtaget.
Och särskilt i Speglandet där alla böcker är speglade.
Ja.
Där det är svårt att läsa därför att allting är spegelvänt.
Just det, ja.
Så tror jag också att det finns fördelar med att ha språk där det är snarlikt. Ett var riktigt ord eller ett ord som man sätter ihop.
Just det.
Så det finns fördelar med, alltså, som är ganska, det är roligt liksom. Men framförallt där så är det kul att läsa det högt.
Ja. Nej, men det håller jag med om att det är det blir mer tydligt kanske också.
Och de roligaste orden som jag känner till, det är ju ofta sådana som är lite konstiga, som låter roligt. Eller som låter som att de är påhittade fast det är riktiga ord. Eller ord som är gamla, som man inte längre använder. Som man tycker att det där är roligt att man säger.
Det är ganska många gamla ord. Det är säkert det i översättningen också, tänker jag. Alltså det var några ord som jag var tvungen att slå upp. Sådär. Alltså den är inte superlättläst, det kan man väl ändå säga. Både
jag tror att det är värre på engelska faktiskt.
Kanske.
För på svenska har man ju i översättningen redan analyserat. Liksom, för att kunna översätta.
Ja, det är klart.
Man gör det. Så att det blir på ett sätt lite mer modernt direkt när man översätter.
Det har du ju rätt i, ja. Ja, det är klart.
Så jag tror faktiskt att det är svårare på engelska.
Ja, har du någonting mer som du vill prata om?
Jag skulle vilja prata lite om, jag ska bara titta så att jag inte missar något här. Först så skulle jag vilja prata lite om så här små grejer som jag tänkt på. Till exempel så tycker jag det är intressant att Alice har syskon, men i böckerna så är det som att hon inte har det.
Ja. Och de måste ju känna sig väldigt bortstötta.
Ja, och också så här, ja, och hon pratar om att hon nämner väldigt tydligt så här hur hennes hon nämner väldigt tydligt att hon vill prata med människor. Alltså hon har ett behov av att prata. Hon vill ha dialog. Och även i böcker vill hon ha dialog och bilder.
Just det.
Och det var något, och där
annars är det inget kul.
Jag har två saker kring det, och det första är då att jag tycker att det är lustigt att hon verkar ha så dålig familjeförhållande. Att hon inte har någon som hon, ja, jag tycker bara är intressant. Och även i om man tittar på filmerna till exempel, så även i där man har tolkat väldigt eget bitvis, så har man också väldigt liksom frånvarande familjerelationer. Mm. Alltså då man är distanserad. Men
hon har ju ramlat ner i kaninhålet.
Ja, ja precis. Mm. Hon är, och jag tyckte bara att det, jag tycker att det är väldigt intressant. Och jag funderar på om det är så liksom att hon, för det är en liten syster i första boken. Det är så intressant att jag helt har glömt bort, eller jag har helt missat att hon har en syskon.
Mm.
Eller att hon har syskon överhuvudtaget. Jag tycker det är intressant. Mm. Ja, det var det ena. Och jag funderar lite på det här med familjedynamiken där. Och så. Men sen så var det också, har jag lite den andra grejen om det här med familje, grejen, det här med dialogen. Det är att när hon säger det här med att hon har en böcker och sådär, så tycker jag att det är ganska, hon vill prata och sådär, men hela första delen när hon ramlar till exempel så måste hon prata för sig själv. Hon pratar med sig själv.
Mm.
Hon gör det hela tiden medan hon blir stor och liten. Och, alltså hon har ingen att prata med. Just så det. Med tanke på hur mycket hon tycker att bra böcker har mycket dialog,
mm,
så tycker jag att det är väldigt speciellt, eftersom nästan hela, jag skulle säga framförallt det första, i andra boken så har hon ändå dialog med människor. Mm. Alltså hon pratar med människor, har svar på tal och sådär, men ganska lite sånt i Alice in Wonderland. Mm. Alltså. Och jag tycker också att det är ganska mycket så här, det är inte så mycket som dialog, utan det är mer två röster som pratar parallellt, upplever jag. Eller att man liksom, om vartannat, det är väldigt ojämlikt samtal, trots att det där är liksom en annorlunda värld. Alltså vi pratar ju om det här med att hon kan sätta sig och vara lite oartig, fast hon inte blivit inbjuden till tepartyt, så kan hon sitta där och dricka afternoon tea i all evighet ändå. För att det är en annorlunda värld. Men ändå så tycker jag att det är intressant att trots den där, att man har liksom bollat med det här ojämlika, att hon är liten och att hon är tjej och allt det där.
Mm.
Men så ändå så är det väldigt ojämlika samtal, därför man pratar om varandra liksom.
Mm.
Och hon får inte svar, och det finns en väldigt stark frustration i samtalen, tycker jag. Väldigt ofta som hon liksom blir nästan irriterad för att hon inte förstår, hon får inte fråga, folk är snarstuckna, det nämns flera gånger.
Folk är ju, eller de här karaktärerna är ju ofta ganska otrevliga.
Liksom. Och blir också väldigt sura. Varför frågar du det här? Eller otroligt ledsrötta. Och det nämns till och med att de är det.
Ja.
Och att hon liksom börjar försöka så här, att det är bäst att jag lägger band på mig själv här lite för att
inte stöta
mig med det här. Mm. Ja, jag vill inte bråka så mycket nu, utan det är bäst att jag, och det är bäst att jag inte säger någonting. Jag märker att jag håller på och växer här till Gigant och Alice under rättegången. Det är bäst att jag inte säger någonting. Jag vill bara höra hur det blir och sådär. Och så blir hon som en gigantisk varelse liksom. Som läskig. Ja, så det var lite intressant. Och sådär. Så det var det ena som jag har tänkt på lite kring det här med dialog och sånt. Att hon verkligen vill ha det. Och sen så har jag också diskuterat lite det här med att jag tycker att det är intressant att det finns en hel del irritation kring skolan, känns det som. Alltså att jag tycker att det är ganska mycket, finns flera citat kring det. Och så senare till exempel så finns det samtalet till den här falska sköldpaddans berättelse.
Åh, det måste vi nästan prata om, The Mock Turtle.
Ja,
det är så roligt. Det är ju då en, måste vi nästan säga, Mock Turtle Soup var ju en viktoriansk soppa. Men istället för en riktig sköldpadda så hade man då typ kalv.
Just det.
Så att The Mock Turtle är ju liksom en, that's what you make Mock Turtle Soup of. Och då är har ju då han fantiserat ihop en sköldpadda med kohuvud
typ. Och klövar.
Och ja, det är väl troligt.
Men annars är sköldpadda.
Ja, exakt. Sånt är kul.
Ja, och den gråter hela tiden.
Ja.
Den är så ledsen. Men den berättelsen handlar om skolan. Och att det känns som att skolor på 1800-talet är lika med trist.
Ja, men det var kanske inte så kul.
Nej, och jag tänker också så här, det är intressant att han liksom får med det på något sätt. Jag tycker att det är väldigt tydligt. Mm. Det finns på flera ställen.
Han jobbade ju också med undervisning, så han var matematiklärare liksom.
Precis, jag tror att han
kanske var utsockad av sig själv.
Nej, men jag tänker också att han kanske tänker att den är att det krävs att han ville ha mer fantasi exempelvis, eller mera
han hade ju frihet. Mycket fantasi.
Ja, alltså han ville att andra ska ha mer fantasi och mer frihet kanske i sitt
Och han var ju också liksom både andlig och lite så här att han tänkte också att folks hjärnor kunde kommunicera med varandra och
Oj,
så här. Han var
spännande.
lite spejsad liksom. Och logisk och
Alltså
matematisk.
Sir Arthur Conan Doyle som har skrivit till Sherlock som alltså, trodde på älvor och sånt.
Ja, men jag kan tänka mig att liksom åt det hållet liksom.
Precis. Ja, nej, jag tyckte det var intressant. Och sen en side note har jag skrivit så här. Betyder, för det finns ju en ganska känd passage om We are all mad here. Pratar,
Ja,
det är
Cheshire
katten, Cheshire
Cat.
Cat, som säger. Och så säger han, hon säger någonting om det är galen. Och då säger han, We're all mad here. Och då funderade jag på det här med, är galen, betyder galenskap då att man inte kan lyssna eller förstå någon annan?
Hur spännande.
Det funderade jag
We're
på.
all mad here, said the cat.
För i det där kom,
Just det,
nu,
och du är också galen, annars hade du inte kommit hit, säger han.
ja,
Ja.
precis. Och sen så, för att det här med dialogen, jag upplevde liksom det så starkt att det var någonting som jag funderade på
De
i
missförstår,
den.
de går om varandra
De går
liksom.
om varandra hela tiden och då funderar jag bara, är det det som är hans
Definitionen av
definition av
galenskap.
galenskap? Eller är
Gud
det
vad
vår
spännande.
definition av galenskap?
Det är en väldigt bra definition, för det kan man ju verkligen bli galen
Att man inte kan lyssna
av. Ja, eller göra sig förstådd.
eller förstå någon annan. Jag kan inte få dig att förstå, jag kan inte förklara mig.
Nej,
Du lyssnar
precis.
inte, men jag kan inte heller förstå dig.
Nej,
Det är
precis.
som du säger.
Det är kanske så det är att vara galen. Alltså när
Ja, jag
man har
funderade på
förlorat
det.
liksom den sista verklighetsförankringen liksom.
Ja.
Så är det så. Att gå runt så. Ingen förstår mig, jag förstår ingen annan heller. Gud vad spännande.
Ja, så det händer grejer även när man läser barnböcker. För det här var någonting som
Verkligen.
jag
Ja, men jag
funderade
tycker att det
på.
här är en av de djupaste böcker jag någonsin har läst. Alltså
Ja,
jag har inte
men då
tänkt på
måste man
någon
läsa
bok
på
så
det liksom.
mycket som den här.
Ja. Och sen, vill du att jag ska fortsätta?
Ja.
Ja, okej, så en sak som jag tycker var lite kul, nu ska vi se det här, det är då att det finns en ganska tydlig diskussion kring vem, för Klumpedumpe och Alice har en diskussion om namn. Kommer du ihåg det
Just
här?
det. Ja.
Och då så säger, och det här kan, finns ju också, finns ju väldigt, apropå speglar, det finns ju en väldigt tydlig spegling till det här, vem jag är, i första
Just det.
delarna av
Jag vet inte
Alice.
vem jag är
Nej,
liksom.
precis, jag vet inte vem jag är och sådär.
Jag
Och det
ändrar mig
händer,
hela
ja,
tiden.
och det händer också i Spegellandet att det finns en ruta där man kommer inte ihåg vem man är.
Just det. Hon
Men,
glömmer namnet på alla och sig själv.
ja,
Ja.
och till slut så, men hon kommer ihåg sig själv till slut.
Ja, just det.
Och sådär.
Jobbig, också en galenskapskänsla
Ja, det måste ju ha varit, ja,
kanske.
eller demens.
Typ
Det är mer demens, tänker jag. Men
Ja.
det som är sant då, det är då säger han så här, vad betyder ditt namn?
Just
Och
det.
då säger hon att det vet inte hon. Och sen så säger han, vet du inte, mitt namn betyder hur jag ser ut.
Ja, just det.
Och det ska ett namn göra, alltså att det finns någon koppling mellan namnet och personen. Och då blev jag så lite inspirerad av det här, så jag kollade upp vad Alice betyder. Vet du vad
Ja,
det betyder?
nej.
Nej. Så Alice betyder av ädel härkomst och ljus. Och det är från början franskt, eller det är en fransk och engelsk form av det tyska namnet Adelheid. Adelheid. Och det liksom blev Alice, både på franska och engelska. Och det finns 39 642 kvinnor i Sverige som heter Alice och 24 män. Och det är nummer 8 på vår namnlista under 2022. Så det är ganska många som döper sina barn till Alice. Och jag har ganska många lite yngre personer och från konfirmandåldern och neråt i
Som
åldrarna
heter
i
Alice.
mina verksamheter.
Efter Alice i Underlandet,
Jag
såklart.
vet inte, men
Förmodligen.
nej, men det är ett populärt namn,
Ja.
så kan man säga. Och det har namnsdag den 23 juni. Nu kommer min andra fråga.
Ja.
Vet du vad ditt namn betyder?
Ja, det betyder nåd.
Ja, eller den benådade.
Just det.
Och det kommer troligen från Hanna av det hebreiska ordet Hanna.
Ja.
Det är ett väldigt, väldigt tydligt, stark, vad heter det, liksom balanserad popularitet. Därför att det är många som heter Anna i andra namn till exempel och så.
Just det.
Fortfarande.
Vad betyder då Nanna, har jag en känsla av att
det, ja, men jag ska bara säga också att Anna är bergsbrukets beskyddarinna.
Okej, vad trevligt.
Jag tror det är jätteintressant. Vad är bergsbruket? Det är jättekul.
Ja.
301 301 kvinnor.
Mm.
Och 26 män heter Anna.
Ja.
I Sverige. Inte det kul. 9 december har du namnsdag.
Ja.
Mm.
Men du har så också kollat upp Nanna.
Ja. Jag vet vad Nanna betyder, för jag brukar använda det som ett sätt för mig att och presentera mig.
Jaha.
Därför okay. att Nanna är ju fornordiskt. Då betyder den järva eller järv, att man är
Nanna
modig.
Är väl inte ett så vanligt namn.
Nej, det är väldigt ovanligt.
Du är den enda är bara... som jag har träffat som heter det.
Är det? Okej, okay. det är lite på uppgång. Det finns flera, i alla fall ett hundratal personer som liksom. Men det är bara 2489 kvinnor. Och 3 män som heter Nanna i Sverige.
Mm.
Vi har namnsdag alla namnor den 3 april. Och förut var det under, från 1901 och fram till 2000 någonting. Så var det 5 april. Men sen ändrades det till 3 april.
Ja, okej.
Okay. Mm. Och så. För att det var nämligen 2 månader efter att jag, min födelsedag hade jag namnsdag. Mm. Och sen så blev det Erikas födelsedag. Ja, du vet så här. Så man får haka upp sånt där som man får komma ihåg.
Mm.
Men det fanns då, min story om mitt namn.
Mm.
Det är ju då att eftersom det betyder järv, det vill säga det betyder modig.
Mm.
Så brukar jag prata om det i liksom ungdoms- eller barnsammanhang. Så pratar jag ofta om att jag försöker vara modig.
Mm, okej. Okay. Det blir en fin liten
alltså, det blir ett lätt sätt för mig att prata om mig själv. Ja, liksom.
Djupt också.
Ja, och sen också fundera liksom på vad de... Och det är väldigt vanligt att människor inte vet vad deras namn betyder.
Mm.
Samtidigt som namnet så starkt förknippas med en själv.
Ja.
Och till exempel personer som jag känner som har bytt namn av olika skäl.
Mm.
Där har man ju verkligen tänkt så här, vad är det för namn som jag vill bära och varför? Är det en namn som jag tycker är vackra? Eller är det en namn som har betydelse för mig av olika skäl? Och jag tycker att det är intressant. Därför att det är jag få människor som man ändå möter som har bytt helt och hållet. Men jag känner ändå ganska många som har gjort det.
Men jag tänkte på det här avsnittet också. Då tänkte jag direkt på Shakespeare, Romeo och Julia. När a rose would smell as sweet by any other name. Alltså ditt namn, varför är du... nu har jag glömt vad de heter, Capulet och vad heter de andra?
Ja.
Jag strunt samma. De här fejdande ätterna i alla fall.
Ja.
Varför har du det här hemska namnet som min familj hatar? Liksom? Men ett namn betyder ingenting. En ros, och om man kallar ros för någonting annat så luktar den lite gott i alla fall. Det tänkte jag på. Då tänkte jag på om det var någon slags referens, eftersom Humpty Dumpty då är så himla så här, ett namn är jätteviktigt och ska betyda det här. Och det är vem du är och det, hur du ser ut.
Liksom. Ja, eller han menar som att det är... Han menar att det påverkar hur du blir.
Capulet
och jag tror att med på många sätt så...
Montague.
Montagues and Capulets.
Ja.
Capulet.
Så, då har vi löst det.
Men jag tyckte att det var intressant. Jag tycker också att det är intressant att jag är ju döpt efter att mina syskon hade en hund när jag var liten som hette Balder. Och Nanna är ju halvgudinna i den fornnordiska mytologin. Mm. Och var gift med Balder, den guden som heter Balder. Så det var så man liksom i mamma, eller namnet liksom fanns i omlopp så att säga.
Ja, vad roligt.
Ja, det är, jag brukar ibland säga det också som ett sätt. Jag är döpt en gång efter min hund, vår gamla hund Balder.
Ja.
Liksom. Fast det är ju, jag är ju döpt
på, ett annorlunda, lite kringgående sätt. Men nästan.
Ja, men jag tyckte att det var intressant.
Mm, det var roligt. Det är mycket med den här anti-dumpty-dialogen alltså.
Ja.
Det är mitt absoluta favoritkapitel.
Ja, okej. Okay. Ja, men det är kul. Jag tror att jag bara har en sak till.
Mm.
Vill du höra den? Eller vill du köra
jag tycker vi kör den och sen kör vi lite citat och sen avrundar vi det här.
Okej, okay,
okay. Inte så långa avsnitt.
Men vad bra.
Orört oss för. Men,
ja, men det, känns ju, det är positivt. Då ska jag säga det att det sista jag har är en fråga till dig.
Mm-hmm.
Det är nämligen så att båda de här böckerna är drömmar.
Ja.
Men jag kan inte, jag brukar sällan även om jag försöker. Och det gör jag inte så ofta i drömmar. Men jag kan typ inte prata så mycket. Brukar du, när du drömmer, prata? Det är min fråga.
Jag tror att de får, jag drömmer inte så mycket, eller jag kommer inte ihåg när jag drömmer. Men jag vet att ibland så är det någon som har sagt till mig att jag pratar i sömnen.
Ah, okay.
Och då har jag också kommit ihåg drömmen. Och då har det varit typ så här en rättegång eller något. Och jag har liksom börjat ett anförande så här. På ett ganska formellt språk.
Ja, visst, det är klart.
Och så, sånt, ja, jag tänker att det gör jag nog då.
Alltså, du minns det.
Jag minns de få gångerna liksom. Och det kan, jag kanske gör så ofta, bara att liksom.
För jag har,
jag vet inte det.
Jag har faktiskt så här tänkt på det, att jag har svårt att prata i drömmarna.
Men kommer du ihåg dina drömmar?
Ja.
Okej.
Men inte alla drömmar. Nej. Det kräver ju,
alltså, jag kommer ihåg kanske en dröm varannat år. Alltså, okay. Jag är helt, det är helt mörkt i huvudet när jag vaknar. Alltså, det är svart. Det är tomt.
Nej. Ja, nej, men
det är kanske därför jag gillar Alice i Underlandet.
Det beror på också var, det beror på också, tänker jag, var i REM-sömnen man vaknar. Så det är därför jag till exempel, jag kommer ihåg fler mardrömmar. Därför att mardrömmarna vaknar man ju av. Ofta gör jag det i alla fall. Och då tvingar jag mig själv helt enkelt att vakna, för jag tycker att det är läskigt.
Just det.
Så då vaknar jag och då minns jag den. Och det är samma sak som att jag då i vissa situationer, för att jag vaknar eller väcks, så kommer jag ihåg drömmen. Så det beror på vad man är i drömmen. Så att, för de säger ju att man drömmer oavsett om man kommer ihåg eller
inte. Ja, men det, jag antar att det inte är helt mörkt i mitt huvud liksom, hela
veckan. Nej, precis. Men då skulle hjärnan behöver ju drömma, tänker jag.
Ja.
Alltså, typ, fortsätter. Men alltså, ja, precis. Nej, men jag tycker bara att vi behöver ju drömma.
Och det finns, men det är ett sätt för hjärnan att bearbeta liksom, vad som har hänt.
Och oftast när vi pratar om att man ska liksom drömma, eller att man ska liksom prata om drömmar, så är det ju ofta som, så säger man ofta, det vill ingen höra. Man orkar inte lyssna på någon annans
svamliga dröm. Det är ofta mest intressant för den personen själv. Ja,
ja, men de här böckerna är ju liksom,
är intressanta,
är intressanta ändå. Eller på grund av att de är
så galna.
Ja, han bryr sig inte om någonting annat än att berätta berättelsen om Alice i de här olika berättelserna. Och det tycker jag är fint.
Ja, det är fantastiska böcker. Läs dem, vill vi säga. Och så tänker jag några citat. Vi har pratat om Curiouser and Curiouser. Vi har pratat om Where All Man Here Said the Cat. Off With Their Head har vi inte pratat om så mycket, men det är ju liksom ett hot jättemånga gånger. Off with their head, men det händer aldrig. Alltså, hugg huvudet av den och den.
Men kungen går efteråt och säger, nej, men du är benådad.
Ja, precis. Det är aldrig någon som får huvudet avhugget. Men det är en intressant, det är en väldigt liksom, arg kvinna som liksom inte har något tålamod. Det är ett sätt att avsluta off with their head. Liksom.
Mm.
Det är ändå en så här känd, jag tycker personligen inte att det är så mycket att tänka eller tolka med det citatet. För den är så känd. Det var värt att ta upp det, tänkte jag. En annan som inte, sentence first, verdict afterwards har vi också pratat om. Alltså att det är tvärtom. Men också att det kanske ligger något i det. Alltså att ofta vill vi snabba och straffa någon. Och sen kommer vi på vad de hade gjort. Alltså att snabba döma någon, tänker jag. Att det liksom ändå är något djup i det citatet. Everything's got a moral if only you can find it, säger the Duchess. Så kan man också hålla på att tänka, leta efter moral. Och så finns det ett citat som inte är så känt, som jag måste ta fram på min mobil, eller jag har det här, jag ska bara hitta det. Det är också från Spegellandet. Och de håller på att dividera, det är också i det här rättegångssammanhanget. She doesn't believe there's an atom of meaning in it, but none of them attempted to explain the paper. Alltså de pratar om det finns någon mening, någon, liksom, finns det någonting i det här överhuvudtaget att prata om? Eller vad håller vi på att svamla om det här för? Liksom? Och så säger kungen, if there's no meaning in it, said the king, that saves a world of trouble, you know, as we needn't try to find any. Alltså det är någonting väldigt, jag tycker att det finns något djupt filosofiskt i det där också. Alltså att bara tänka att, nej, men det här är meningslöst, vi behöver inte hålla på att hitta någon mening i det, vad skönt. Och så skulle man inte kunna ha det ibland, liksom på något möte på jobbet. Det här är ju meningslöst. Det är ingen idé att vi liksom försöker hitta någon mening. Vi får bara fortsätta göra på det här sättet liksom. Det spelar ingen roll. Det finns ingen moral i det. Det finns ingen anledning.
Nej.
Jag tycker ändå att det...
Man kan vila i
det, eller hur? Ja, bara så att det här, allt har inte någon mening. Vi behöver inte leta djupt liksom överallt. Och också skönt att han bara tänker så. Ja, vad skönt.
Eller att allt har en mening, men man behöver inte leta efter den.
Nej, precis. Och man behöver inte veta den heller kanske.
Nej, utan man kan leva
ändå. Man kan bara, ja, men exakt, bara vila i att liksom, ja, det blev så här. Ja, finns ingen mening i det kanske. Eller så finns det det, spelar ingen roll. Liksom. Och vad bra, då slipper vi lägga tid på det. Alltså jag tycker det är någon slags filosofi i det i alla fall. Och det var väl det sista jag hade, Anna. Vi har pratat mycket om allt möjligt.
Ja.
Kan man verkligen säga.
Alice Underlandet och Alice i Spegellandet.
Ja!
Av Lewis Carroll.
Och vi hoppas att ni läser den. Och ni som har läst den får gärna berätta för oss på Gutenberg Girls på Instagram. Mm. Vad ni tänker. Och även vad ni tänker om våra relativt strukturerade, ibland flumiga associationer till boken.
Nej, det är bra.
Ja, det är bra. Då så, då tackar vi för oss för den här gången.
Ja, tjota fräs. Ha det bra.
Hej då. Anna och Nanna, Anna, Anna och Nanna, Anna, Anna och Nanna, Nanna, Anna, baram, barara.